Kapitel 13. Ärenden i staden, sidan 188. De kunde få maten uppburen på rummet, men när Moraine hade helat Sean gick de ned och åt kvällsvard. Ingen av dem ville missa sin första måltid i systrarnas stora matsal, dit antagna bara kom när de vid sällsynta tillfällen blev inbjudna, och noviser endast för att passa upp vid borden. Det var ett stort rum, högt i tak, och de vita väggarna pryddes av färggranna vintergobelänger under en bred förgylld taklist som glimmade i lampskenet. De fyrkantiga borden med sina smäckra, elegant snidade ben rymde bara fyra personer, och de flesta stod glest utplacerade så att man kunde samtala ostört. Men idag var en del av dem hopställda för att större grupper skulle få plats. Moraine och Sean var de enda i rummet som hade på sig sina sjalar. Det drog till sig en del blickar från andra systrar, för att inte tala om roade leenden. Moraine kände hur det hettade i kinderna, men det skulle behövas mer än leenden för att hon skulle sluta bära sjalen varje gång hon gick utanför sina rum. Till och med mer än att någon skrattade högt. Hon hade arbetat så hårt för att förtjäna den. Sean marscherade med majestätisk elegans över golvplattorna som bildade mönster i alla Ayas färger och la ledigt sjalen till rätta över axlarna som för att dra uppmärksamheten till den. Sean var inte blyg av sig. Här satt man inte på bänkar utan på stolar med låga ryggstöd, snidade i samma stil som bordsbenen. De antagna fick äta vad som serverades i deras matsal, men här kom det en ung tjänsteflicka med Tervallons låga på bröstet och neg, innan hon räknade upp vad köket kunde erbjuda, med den sjungande rösten hos någon som rabblat samma ramsa många gånger. Medan de antagna åt på grova glaserade keramiktallrikar som de var tvungna att ta fram och duka undan själva, kom nu samma tjänsteflicka med deras mat på en silverbricka. Faten var av prima vitt Terrabon-porslin med Tervallons låga präglad runt hela kanten. Porslinet från Terrabon kunde knappast mäta sig med det som kom från Athenmeres öar, men det var ingalunda billigt heller. Shua klagade på att hennes fisk var för hårt kryddat. Men likväl var bara benen kvar när hon ätit upp, och hon såg sig om hon övervägde att be om en portion till. Moraine hade beställt en mustig soppa med grönsaker och oxkött, men fann att hon inte hade mycket aptit och åt egentligen bara en liten bit mörkt bröd och drack en kopp te. Hon måste fly, men det fanns ingen utväg. Att helt enkelt överge en uppgift som hon fått sig tilldelad av den ämelintronande var otänkbart. Kanske skulle salen komma fram till att deras plan var ohållbar. Ingen hade talat med henne om saken sedan Tsutama hade frågat om hon hade funderat på att bli drottning av Kärheng. Kanske skulle de komma till det beslutet. Det var ett svagt hopp, men det enda hon kunde hitta. Så snart de kom tillbaka till Blåajas avdelning blev de kallade till Idits rum igen. Utan vidare ceremonier fick de varsitt skänkebrev för en summa av 1000 guldkronor. Ni kommer att få ett likadant av tornet detta datum varje år, sa hon. Och om ni inte är här kommer det att deponeras enligt era önskemål. Motviljan från hennes föregående lektion var som bortblåst. Nu vilade ett stillsamt leende över hennes drag, stillsamt och fyllt med glädje över de två nya blå systrarna. Förvalta dem väl. Ni kan få mer om det behövs, men om ni ber om det för många gånger blir ni ställda till svars inför salen. Tro mig, att bli utfrågad i salen är aldrig roligt. Aldrig. Seans ögon blev stora när hon såg summan, och trots att det verkade omöjligt blev de ännu större när hon hörde att de skulle få mer. Det var inte många handelsmän som drog in mer guld under ett år, och många lägre ädlingar klarade sig på betydligt mindre. Men tornet kunde inte kosta på sig att ha systrar som verkade fattiga. I solpalatset hade Moraine lärt sig att makt ofta kom sig av att folk ansåg att man redan hade makt, och det kunde uppnås genom att man verkade förmögen. Hon hade sin egen bank, men Shua deponerade sitt skänkebrev i tornet, trots att Moraine erbjöd sig att introducera henne för sin bankir. Shuans far hade inte tjänat 1000 kronor under hela sitt liv, och hon tänkte inte ta några som helst risker med en sån summa. Inget som Moraine sa kunde övertyga henne att göra någonting annat. Det enda hon brydde sig om var säkerheten. Och tydligen kunde inte en bankirfirma som funnits tillräckligt länge för att ha lånat ut pengar till Arthur Hökvinge, eller ens den första bank som grundats efter världsfallet, erbjuda tillräcklig trygghet. Med sin blåfransade sjal stolt över axlarna hyrde Moraine en bärstol på det stora torget framför tornet. Eftermiddagsvimlet av flanörer och försäljare, rumlare och gycklare, musikanter och män som sålde köttpajer eller rostade nötter från sina kärror höll sig på behörigt avstånd från den väldiga byggnaden. De flesta gick inte närmare än 100 steg om de inte hade något ärende i tornet eller ville lägga fram en anhållan om någonting. De två bärarna, stadiga karar i mörka rockar med det långa håret i varsin prydlig hästsvans, bar henne mjukt genom gatorna, medan mannen i täten ropade: "Bered väg för en ACD! Bered väg för en ACD!" Ropen verkade inte imponera på någon, kanske för att folk inte trodde på dem. Trots att de tunga förhängena var knutna åt sidan förblev fransen på hennes sjal dold om hon inte på ett föga elegant sätt la upp armarna på fönsterkarmarna. Ingen gick fortare åt sidan för hennes bärare än för vagnskuskarnas rop. Ofta långsammare eftersom kuskarna hade långa piskor som de inte hade någonting emot att använda. Inte desto mindre var hon snart framme vid vad som såg ut att vara ett mindre palats vid en bred boulevard med en gräsremsa i mitten där träd med vinterkala grenar stod på led. Bärarna lyfte loss bärstängerna så att Moraine kunde öppna dörren. Byggnaden var utförd i sydländsk stil med en hög vit kupol, smala tornspiror i de fyra hörnen och en bred marmortrappa som ledde upp till en vid portik med vita kolonner. Men det fanns likväl ett återhållsamt drag. Fasaden pryddes av utmejslade stenfriser, föreställande slingerankor och blad. Välgjorda, men ändå enkla och inte för många. Ingen skulle lämna sina pengar till en fattig bank, men inte heller till en som slösade för mycket på sig själv. En portvakt med 2 röda band på de mörka rockarmarna hälsade henne med en bugning utanför den höga ytterporten och överantvardade henne till en betjänt vars rock saknade dekorationer. Den unge mannen såg bra ut, om än lite för lång, och förde henne allvarsamt till husmor Dormey, en liten smal, gråsprängd kvinna som var en hel hand kortare än Moraine. Moraines far hade anlitat Ilian Dormeys äldre bror, som fortfarande skötte hennes räkenskaper i Carehain, vilket hade gjort det lätt att välja bankir i Tervallon. Ett litet leende bröt husmor Dormeys sedvanligt allvarsamma uppsyn när hon såg sjalen, och hon bredde ut sin mörka, rödbandade kjol i en välavvägd nigning som varken var för hastig eller för djup. Men samma hälsning hade hon också använt när Moraine kommit dit i en antagens klänning. Hon visste trots allt hur mycket Moraine hade deponerat på banken när hon först kom till staden och hur mycket mer hennes gods hade skickat under årens lopp. Inte desto mindre var leendet äkta. Får jag frambära mina gratulationer, Moraine Cedé, sa hon med varm röst och förde Moraine till en stoppad stol med hög snidad rygg. Önskar ni kryddat vin eller te? Kanske några honungskakor eller solrosfrön? Gärna vin, tack, svarade Moraine med ett leende. Det blir bra så. Moraine Cedé. Det var första gången någon hade kallat henne det, och hon tyckte att det lät riktigt tjusigt. När den andra kvinnan gett betjänten anvisningar slog hon sig ner på en stol mitt emot Moraine utan att fråga först. Men han begärde inte allt för mycket formaliteter av sin bankir. Jag förmodar att ni har kommit för att deponera ert arvode. Sånt kände förstås en bankir till. Om ni önskar vidare upplysningar är jag rädd att jag skrev allt jag visste i brevet som jag skickade till er. Och mer har jag inte fått veta. Ett kort ögonblick stelnade leendet på Moraines läppar. Med en viljansträngning fick hon det att mjukna igen och sa i lätt ton, om ni skulle ta och berätta det igen. Jag kanske kan sikta fram någonting om jag får höra det på nytt. Husmor mig nickade lätt. Naturligtvis. För 9 dagar sedan kom en man till mig. Han var klädd som en kapten vid torngardet och uppgav namnet Rhys Gothanes. Han talade som en bildad man, kanske rent av adlig, och han var lång, gott och väl 3 händer längre än jag, med en soldats hållning. Han var slätrakad förstås, hade väl proportionerade drag och såg bra ut, trots ett ungefär tumslångt ärr här. Med ett finger drog hon en linje mot örat från vänstra ögonvrån. Varken namnet eller beskrivningen slog an någon sträng i Moraines minne. Men hon skulle ändå inte ha sagt någonting. Hon gjorde en liten gest åt sin värd att fortsätta. Han visade upp ett dokument med vad han påstod var den ämelintronandes underskrift och sigill. En order om att jag skulle redovisa era finanser för honom. Dessvärre för honom är jag väl förtrogen med Tamra och Spernayas namnteckning, och Vita tornet vet att jag aldrig skulle avslöja någon av mina klienters affärer i något avseende. Jag lät ett antal av mina betjänter övermanna honom och låsa in honom i ett tomt kassavalv. Sen skickade jag efter det riktiga torngardet. Det grämer mig att jag försatt tillfället att piska ur honom vem han egentligen tjänade under. Men som ni vet ser Vita tornet med oblida ögon på sånt. Betjänten kom tillbaka med en silig silverkaraff och 2 silverpokaler på en bricka. Och bankiren var tyst tills han hade gått igen. Han flydde innan torngardet kom, fortsatte hon, och hällde upp mörkt vin som gav ifrån sig en söt, kryddig doft. Med hjälp av en muta. Hennes mun förbreds av en äcklad grimas medan hon räckte pokalen till Moraine med en lätt bugning. Jag lät prygla den skyldige unge mannen så pass att jag kan lova att han fortfarande känner det när han sitter. Sen lejde jag ut honom som däckspojke på ett flodskepp som gick med ispeppar till Tyr, där han kommer att bli satt i land, utan ett öre, såvida han inte lyckas övertala kaptenen att behålla honom. Det försäkrade jag mig om genom att övertyga henne om att ge mig hans lön i förväg. Det är en stilig pojke, så han lyckas kanske övertyga henne. Jag tror att det var vad hon hade i tankarna när hon gav mig pengarna. Moraine gav den andra kvinnan en fast blick över vinpokalen och höjde frågande på ögonbrynet. Hon var riktigt stolt över sitt yttre lugn, som gott och väl kunde mäta sig med det hon uppvisat under prövningen. Den falske torngardeskaptenen bröt mot tornets lag, Moraine ser det, svarade husmor Dormey förbindligt på den outtalade frågan. Och det var min plikt att överlämna honom till tornets rättvisa. Men mina egna affärer föredrar jag att sköta själv. Att jag berättar det för er beror bara på att affären rörde er också. Ni förstår? Moray nickade. Naturligtvis. Ingen bank kunde kosta på sig att det spred sig att en av dess anställda tog emot mutor. Hon misstänkte att den unge mannen hade klarat sig så lindrigt undan eftersom han var någons son eller brorson. Annars kunde han mycket väl ha fått flyta nedströms på egen hand. Bankfolk var hårdföra människor. Husmor Dormey frågade inte vad Moraine tyckte eller tänkte om saken. Det var inte hennes angelägenhet. Hennes min röjde inte ens någon nyfikenhet. Denna diskretion var ett av skälen till att Moraine aldrig hade förvarat mycket pengar i tornet. Under novistiden, när hon inte fick komma ut i staden, hade hon inte behövt det. Men att hon hade fortsatt med det även sedan hon blivit antagen, det var för att hon var mån om sitt privatliv. Tornet krävde att varje aja var lika mycket representerad i tornets bank. Och nu när hon fått sin sjal ville hon inte att andra blå skulle känna till hennes affärer, för att inte tala om andra ajan. Särskilt inte efter det hon just hade fått veta. Det enda skälet hon kunde se för tornet att undanhålla henne husmor och mig sprev var att salen hoppades invagga henne i tron att de hade bestämt sig för att avstå från att sätta henne på soltronen. Men de hade uppenbarligen redan gjort sina första föranstaltningar. Eller, som de säkert var lika försiktiga som en tjuv som försökte stjäla en välbevakad adelsdams börs, hade de gjort betydligt mer än bara de första. Ingenting annat kunde förklara att en Carhanier försökte ta reda på hur hon fördelade sina pengar. Åh, ljus! Om hon inte hittade någon utväg skulle de ha satt henne på tronen innan hon visste ordet av. Hon visade förstås inget av sin oro utan läppjade bara på vinet och lät dess ljuva värme sprida sig ner genom hennes hals. Utåt sett var hon idelugn. Ni har varit mig till stor hjälp, husmor Dormey, och på er banks bekostnad. Var snäll och överför en passande kompensation från mina konton till ert eget. Som etiketten föreskrev vägrade bankiren två gånger att gå med på detta, innan hon slutligen godtog det med en motvillig uppsyn som Moraine knappt la märke till. Ljus, hon måste hitta en utväg. Hon började göra upp planer, inte för att fly, men för att vara beredd. Hon skrev över skänkebrevet på banken och innan hon gick gav hon en rad instruktioner som av allt att döma inte förvånade husmor Dormey det minsta. Kanske var det för att hon också var från Carhain och sålunda van vid Jace Jamar. Kanske för att alla bankirer var stoiker. Kanske hade hon andra Aesir bland sina klienter, vilket Moraine i så fall bara skulle få veta om systrarna själva berättade det för henne. Själva graven var mindre diskret än Ilian Dormey. När hon kom tillbaka till tornet frågade hon runt bland systrarna innan hon bestämde sig för en sömmerska. Inte mindre än fem blå systrar sa att Tamora Alcohima var den bästa sömmerskan i Tervallon, och även de som nämnde andra namn tillstod att Tamora var mycket skicklig. Så följande morgon tog hon och Joan var sin bärstol till husmor Alcohimas butik. Joan knorrade förstås över vad bärstolarna kostade, trots att det bara handlade om ett silveröre. Det hade krävts avsevärda ansträngningar att övertala henne att följa med. Hur kunde kvinnan tycka att det räckte med 4 klänningar? Hon måste lära sig att inte vara så gniden. Husmor Alkohimas butik, vars väggar kantades av höga hyllor där rullar med siden och fint ylle i alla upptänkliga kulörer och nyanser låg travade på varandra, var en av flera stora affärer som upptog nedanvåningen av en byggnad som tycktes bestå av idelböjda linjer, vilket passade Tamore utmärkt. Hon var ljushyad för att komma från Aradroman och så yppig att hon skulle ha fått Gitarra att verka nästan pojkaktig i jämförelse. När hon kom för att hälsa dem välkomna, tack vare sina fransprydda sjalar, gjorde de sig förtjänta av en personlig hälsning, var det knappt som om hon gick. Snarare gled hon elegant fram mellan provdockorna med halvfärdiga plagg och de mindre hyllorna med band och spetsar. Hennes medhjälperskor, ett halvdussin unga söta kvinnor klädda i välskräddade exempel på sina hemländers klädedräkter, alla olika, neg alla djupt. Men från sömmerskan fick Shaw och Moraine ingen nigning. Hon visste sin ställning. Hennes ljusgröna klänning var elegant och enkel på samma gång och vittnade om hennes yrkesskicklighet. Även om den satt åt på ett oroväckande vis, så att det inte fanns några tvivel om formerna som dolde sig under sidenet. Tamores avspända leende blev bredare när hon fick höra deras beställning. Och det fanns det alla skäl till. Det var säkert inte många av hennes kunder som beställde en hel garderob på ett och samma besök. I varje fall fick Moraines beställning den reaktionen. Shaw hade högst motvilligt gått med på att köpa 6 klänningar, så att hon tillsammans med dem hon redan hade fick en för varje dag i veckan. Men hon ville ha dem i ylle. Moraine beställde 20, hälften ridklänningar med delad kjol och alla i siden av bästa sort. Hon kunde ha klarat sig med färre, men det fanns en risk att salen skulle kontrollera det. Om hon beställde 20 skulle de tro att hon slagit sig till ro i Tervallon. Hon och Sean blev snart invallade i ett bakre rum där 2 av hjälpredorna under Tamores överinseende klädde av dem nakna, mätte dem och vände dem en hit, en dit, för att sömmerskan skulle se vad hon hade att arbeta med. Under nästan vilka andra omständigheter som helst skulle Moraine ha blivit oerhört generad. Men hos sömmerskan var det en helt annan sak. Sen var det dags att ta fram tyger att välja bland. Tamore visste vad fransarna på deras sjalar betydde, så det var huvudsakligen olika nyanser av blått som lades fram. "Jag vill ha anständiga klänningar, förstått", sa Sean. "Höga i halsen och inte för åtsittande." Det sista med en menande blick på Tamores klädsel. Moraine var nära att stöna högt. Ljuset givar Shaw inte tänkte fortsätta på det viset. "Jag tror att det här kanske är för ljust för mig", mumlade Moraine, när en lång, blond flicka i grön klänning med fyrkantig och alldeles för djup urringning draperade henne i himmelsblått siden. "Jag tänkte mig någonting i karhainsk stil, utan husfärger eller broderier", sa hon. Hon kunde inte bära ätten Damodreds färger i tornet. "I Carhains snitt, ja visst", sa Tamore med tummen tankfullt mot sin fylliga underläpp. "Det skulle klä er mycket bra, men den här färgen går underbart till er ljusa hy. Hälften av era klänningar måste vara ljusa i färgen och hälften med broderier. Ni behöver elegans, inte enkelhet. Kanske bara en fjärdedel av varje." Så hon skulle klä mycket bra i en klänning med Carhains snitt. Antydde kvinnan att hon inte skulle förmå bära upp en domansk klänning. Inte för att hon tänkte göra det. Tamores plagg var oanständigt. Men det var en principsak. Sömmerskan skakade på huvudet. Minst en tredjedel i ljusa färger, sa hon bestämt. Minst. Och hälften med broderier. Hon rynkade lätt på pannan och gned tummen mot underläppen igen. En tredjedel och hälften, instämde Moraine innan kvinnan hann höja sitt bud igen, vilket hon verkade fundera på. Med en skicklig sömmerska fick man alltid förhandla. Hon kunde leva med lite broderier. Har ni någonting billigare, husmor Alkohima, frågade Sean, som tittade skeptiskt på det fina blå yllet som låg utbrett framför henne. Ljus. Hon hade frågat efter priset. Undra på att flickorna som passade upp henne såg upprörda ut. Vill du ursäkta mig bara ett ögonblick, Tamora, sa Moraine. När sömmerska nickade räckte hon sidenlängden till den andoranska flickan och drog skyndsamt Jean åt sidan. Lyssna på mig nu, Jean, och säg inte emot, viskade hon snabbt. Vi får inte låta Tamora vänta. Fråga inte efter priset. Hon kommer att berätta vad det kostar när vi har gjort våra val. Ingenting du köper här kommer att vara billigt. Men klänningarna som Tamore syr till dig kommer att göra dig till HD precis lika mycket som sjalen. Och hon är Tamore, inte husmor Alkohima. Du måste följa etiketten, annars tror hon att du gör narr av henne. Försök att tänka på henne som en syster som står precis över dig, bara en gnutta. Men hon kommer att tala om för dig vad du ska ha på dig lika mycket som hon frågar. Jean blängde över axeln på den domanska kvinnan. Ljus, hon blängde. Och kommer den förbannade skomakaren att säga åt oss vilken sorts tofflor vi ska köpa och ta lika mycket som 50 nya nät skulle kosta? Nej, sa Moraine otåligt. Tamora höjde bara på ena ögonbrynet, men hon kunde lika gärna ha förvandlats till ett åskmoln. Vad detta enda höjda ögonbryn betydde var lika klart som finaste kristall. De hade redan låtit sömmerskan vänta för länge, och det skulle de få betala för. Och Jean hade blängt åt henne. Moraine fortsatte, viskade så fort hon kunde. Skomakaren kommer att göra vad vi vill, och vi kommer att pruta på priset med honom. Men inte för mycket, om vi vill att han ska göra sitt bästa. Likadant med handskmakaren, strumpmakaren, särkskräddaren och alla de andra. Du ska bara vara glad att ingen av oss behöver en frisör. De bästa frisörerna är riktiga tyranner. Nästan lika illa som en parfymmakare. Schwa skrattade till, som om hon skämtade. Men hon skulle inse allvaret om hon någonsin hamnade hos en frisör och inte visste hur hennes hår skulle se ut, förrän frisören var klar och lät henne titta i en spegel. Så var det i varje fall i Carhain. När de väl var överens om färgerna och utformningen på broderierna, även här var det nödvändigt med förhandlingar, liksom när det gällde vilka av klänningarna som skulle ha broderier. Måste de fortfarande stanna och få den första klänningen skuren och uppnålad. En uppgift som Tamora själv flingt skötte med en nåldyna fastsatt vid handleden. Moraine blev snabbt varse vilket priset var för att de låtit kvinnan vänta. Det tyg som hon nålade ihop åt Moraine var i en ännu ljusare blå nyans än den himmelsblå. Nästan vitt med blå ton. Och så som hon nålade Jeans mörkblå ylle skulle det sitta åt nästan lika snävt över bysten och höfterna som hennes egen klänning. Men det kunde ha varit värre. Sömmerskan kunde ha råkat sticka dem ett dussin gånger och krävt att få nåla upp varenda klänning. Däremot var Moraine övertygad om att de första klänningar som hon fick bara skulle vara i de ljusaste färgerna. De priser som Tamora angav när de hopnålade plaggen väl dragits av dem och satts på provdockor fick Jean att spärra upp ögonen, men hon förblev i varje fall tyst. Hon skulle lära sig så småningom. I en stad som Tervallon var en guldkrona för en ylleklänning och 10 för en i siden ett rimligt pris, om sömmerskan höll Tamores klass. Inte desto mindre mumlade Moraine att hon skulle lägga till en generös summa om de blev färdiga snart. Annars skulle det kanske ta månader innan de fick se någonting. Innan de gick sa hon till Tamora att hon bestämt sig för ytterligare 5 ridklänningar i striktaste karhainsk stil, vilket betyder mörka, även om hon inte uttryckte saken så. Alla med 6 ränder över bröstet i rött, grönt och vitt, vilket var betydligt färre än hon hade rätt till. Den domanska kvinnans min förändrades inte vid detta avslöjande av att Moraine var en tämligen obetydlig medlem av ett adelshus. Att sy för Eiseger räknades lika högt som att sy för överhuvudet i ett adelshus, eller kanske till och med en kung eller drottning. Jag skulle vilja att ni gör dem sist, om det går bra, sa Moraine, och skicka dem inte. Det kommer någon och hämtar dem. Jag kan lova att de blir sist, Eiseger. Jo då, de första klänningarna skulle vara ljusa. Den andra delen av hennes plan hade gått i lås. För stunden var hon så beredd hon kunde bli.